Från ord till handling. En uppköpsräd utan dess like. Stark tillväxt med större vinster och som samtidigt arbetar för en positiv förändring i samhället. Välkomna till Mitt i bruset. Här möter jag Ida Hansbrusitz, makthavarna i moderna ekonomin. Och vi är som vanligt på programmets hemvist, Grand Hotel, där som brukar samla presidenter och rockstjärnor.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Dagens gäst är korad till Sveriges mäktigaste kvinna, femte generationen och ordförande i maktsfären Axel Jonsson, som nyligen firade 150 år. Välkommen hit, Caroline Berg.
Tack.
Tack för att du tar dig tid att komma hit.
Mm, kul att vara här.
Så här kan vi se. Nu är du korad till Sveriges mäktigaste kvinna. Vilken otrolig resa ni gör. Det har varit väldigt intressant att undersöka Axel Jonsson mer inför vårt samtal. Ni är då nu ägare i 300 bolag. Mm. Stort fokus på mat, som vi alla tycker om. Kända för Axfood med bland annat Hemköp. Men också gått in mycket i energi, hälsa och ni är väldigt aktiva inom industri sedan länge. Om vi nu pratar om Axel Jonssons DNA, vad behöver man förstå då?
Jag tänker att det första man ska förstå är att vi är ett familjeföretag. Och vi har just firat 150 år och då har jag funderat mycket på just vad är vårt DNA? Vad är det vi vill ta med oss framåt när vi tittar på vår långa historia? Vad är kraften som vi vill ha med oss framåt? Och då är det egentligen tre saker som är viktiga. Det är som tre pelare. Och det ena är ju långsiktigheten. Alla beslut vi fattar, alla strategier vi antar, vi har alltid ett långsiktigt förhållningssätt till det vi gör. Och den andra pelaren är förnyelse och utveckling. Att vi hela tiden lyckas omvandla, bygga, utveckla nya affärer. Och det kanske är vårt yttersta uttryck för just långsiktigheten. Och sen det tredje är vår grundmurade tro på företag som en av de absolut viktigaste förändringskrafterna i samhället. Så de tre pelarna skulle jag säga är vårt DNA.
Mm, så otålig långsiktighet.
Exakt.
Ja, är väldigt intressant. Och du själv då, du pratar både så här långsiktighet, bolag som ni måste agera på i nuet och samtidigt den här stora förändringsresan som ni ändå gör. Mm. Hur arbetar du? Hur fördelar du din tid kring det?
Ibland så tänker jag på att jag är som en fyr som är där ute, som visar någon slags riktning, men också som har den här utblicken över haven och hur haven rör sig. Och det är inte bara jag utan också teamet som jobbar på Axel Jonsson, att vi hela tiden har den här helhetsbilden. Men sen tror jag, om man tänker sig kanske tre delar, den ena är att jag har väldigt många styrelseuppdrag och det tar ju en hel del tid. Jag sitter i många styrelser. Och den andra är att jag besöker bolagen ofta och träffar ledare, medarbetare, försöker lägga tid på det. Och det gäller ju ögat nära, liksom, nära kunden och nära marken för att förstå hur det går och vart vi är på väg. Mm. Och det tredje skulle jag säga är just omvärld och se runt hörnet. Och det händer ju så otroligt mycket just nu. Det gör det alltid, men det kräver ju att jag hela tiden ser runt hörnet och har en viss utblick. Så att det är mycket öppna fönster och öppna dörrar och in med nya perspektiv, lära sig nya saker. Så det lägger jag också tid på.
Är det inte svårt ändå att inte kanske man ser någon viss detalj att verkligen gå in för det, att hålla uppe liksom den här fyrkänslan?
Ja, jag tror att det är viktigt för att våra bolag är ju också extremt liksom, inne i sin vardag och även såklart ser de runt hörnet, men det händer otroligt mycket och det är kanske det jag måste vara otroligt vass på, att hela tiden kunna lyfta blicken, se helheten och inte tappa det perspektivet.
Stora också frågor kring ledarskap och så. Hur tänker du kring det?
Ledarskap, ja, jag fick faktiskt frågan. Vi har ju ledarutvecklingsprogram som är koncernövergripande inom Axel Jonsson. Och förra veckan så var jag och besökte Axiom-programmet som är för våra unga ledare och talanger. Och jag fick just den frågan. Vad är viktigt i ledarskap just nu? Och det är två perspektiv som jag förmedlade till dem då. Och den ena är ju förändringsförmågan som är så viktig. För vi behöver ha en stark förmåga att förändras och utvecklas i vårt ledarskap. Och där är det öppenhet och transparens otroligt viktigt. Och att vi hela tiden lär oss nya saker och är nyfikna. Och sen krävs det mycket mod också. Och det andra perspektivet som jag tycker är viktigt är ju tillit och att bygga starka relationer. Och jag tror vi alla vet hur viktigt det är att känna den här tilliten för att man ska kunna prestera väl och våga också driva utveckling och förändring. Och känna det här stödet, och det är ett präglar mycket vår kultur, frihet under ansvar. Att vi kan ge en stor frihet till alla vi jobbar med, men också förvänta oss ett stort ansvar. Och då behöver man känna en väldigt stark tillit. Så de två perspektiven, förändringsförmåga och tillit. Mm.
Spännande. Men vi ska också prata lite aktualiteter och i bruset. Och därför undrar jag, hur går det för Axel Jonsson?
Ja, vi har ju inte riktigt stängt böckerna för 2023, men närmar oss det. Och vi har ju haft ett bra år 2023. Och ett år som varit, tycker jag, otroligt många superstarka prestationer. Inte minst eftersom det varit så otroligt turbulent omvärld. Så det känns jättebra. Men sen när man tittar tillbaka lite större då och lyfter blicken så... Vi har ju haft en period, Mia Brunell-Lifors har varit vd och vi gjorde ett vd-skifte i höstas till Thomas Ekman, så vi tog liksom tillfället att också summera de senaste 10 åren. Och då har det varit dubbelt upp kan man säga på 10 år med resultatutveckling och omsättning och även värdeutveckling. Och samtidigt har vi haft väldigt hög förnyelsetakt med många förvärv.
Mm. Det är inte alltid så lätt att kombinera tillväxt och hög vinsttillväxt också.
Nej, men precis. Och där tror jag vår långsiktighet är vår styrka, att vi hela tiden investerar väldigt mycket i vår långsiktiga framtid.
Och ni verkar också ha mer fokus just på det här med resultatet och omsättning jämfört med kanske andra investerare som tittar mycket på värderingen av bolagen. Alltså.
Ja, men vi ser oss faktiskt inte riktigt som ett investmentbolag alls, utan vi är en koncern och vi tänker på våra bolag inte som innehav, för vi jobbar ju väldigt långsiktigt när vi bygger och utvecklar företag. Så värdeutvecklingen kommer ju med goda resultat och en fin tillväxt kan man ju säga. Så vi lägger vårt fokus på de underliggande affärerna. Det är där vi lägger vårt fokus i främsta hand. Sen blir ju en värdeutveckling som är positiv såklart, det blir ju ett kvitto. Men det är inte det som vi mäter oss på.
Nej. Spännande. Och om ni tittar, ni har ju då en väldigt stor portfölj. Det kan man ägna dagar till att bara sätta in i alla era bolag. Men vilka innehav är det egentligen som går bäst just nu?
Alltså. Ja, vi har ju fyra stora ben. Och sen har vi också områden som är mer tillväxtbolag, om man säger så. Om man tittar på våra stora verksamheter så är de ju inom mat med Axfood och Martin Savera, industri, handel som är Axel Jonsson International och Dustin som säljer IT-produkter och tjänster online. Och mat har ju gått väldigt bra. Martin Savera kommer att ha ett bästa resultat hittills. Och Axfood har ju gått fantastiskt bra. Har ju vuxit dubbelt så mycket som marknaden de senaste 2 åren. Så det är väldigt imponerande och roligt.
Mm. Men också som Willys till exempel som gått jättebra.
Ja.
Vad är det ni har för någonting? 4,5 miljoner kunder i veckan och sånt där tror jag läste.
Ja.
Hemköp av Willys.
Ja, men precis. Ja. Och Willys har ju, både Willys och Hemköp har tagit marknadsandelar de här sista åren på ett fantastiskt sätt, och det är ju för att vi har erbjudanden som kunderna verkligen gillar också i en tid när många kunder har varit pressade ekonomiskt. Mm. Sen har ju vi vår teknikhandelskoncern Axel Jonsson International som finns över 35 länder som har gått otroligt starkt, som då har dubblat sitt resultat de senaste 5 åren. Och där har vi gjort över 100 förvärv de sista 8 åren eller så. Så att Axel Jonsson International flyger lite under radarn för att det är inte så, syns inte så mycket utåt, men de är verkligen superstjärnor också.
stor verksamhet i USA från början.
Ja, precis. Och det är ju vårt systerbolag Axel Jonsson Inc. som finns i USA. Så, så att det är en annan del av det är systerbolag till Axel Jonsson kan man säga. Ja.
Om man tittar då, det är såklart vi konsumenter blir ju både nära då Axfood med Hemköp och Willys och sådär. Och där har vi ju, Willys får en ny vd och sen Claes Balkow som jag har förstått, det har ju gått väldigt bra för honom med Axfood ska också nu lämna över stafettpinnen. Hur involverade är ju de frågorna kring vd-skapet och så i de här?
Ja, Claes Balkow som har varit vd på Axfood ganska länge nu, han aviserade förra veckan att han ska lämna sin operativa karriär. Mm. Och det är ju givetvis tråkigt för att det har varit otroligt kul att jobba med Claes. Han är enormt uppskattad ledare. Men det är ingen som oroar mig för att vi har ju en jättestark ledning i Axfood. Sen har vi då Willys som du nämnde som har varit i vd-skifte och där är ju Niklas Pettersson som har varit vd på Daga har ju redan börjat som vd på Willys och är också en superskicklig ledare. Så det är full fart framåt. Men såklart det är Axfoods styrelse där jag också sitter, det är en viktig uppgift för oss att hitta nya vd till Axfood, men det kommer bli väldigt roligt. Det är ju typ världens roligaste jobb.
Ni har ju tag på det. Han kommer ju vara kvar ett tag.
Ja, under året.
Mm. Och sen ja, men under pandemin så var det väldigt mycket snack om så här, försäljning av livsmedel på nätet. Och ni var inne i mat.se som sen slukades av Mathem och så. Men nu ser vi istället Willys som verkligen fått fart på e-handeln.
Ja, och det har ju gått bra. Vi har väldigt stor andel click and collect. Och det säger nog en del om att många vill handla på Willys. Så e-handeln har gått väldigt bra. Men också har vi hittat en modell som verkligen funkar där med stor andel click and collect, att man åker och hämtar varorna. Så det har varit en positiv utveckling, verkligen.
Mm. Roligt. Och om ni tittar på er portfölj, är det några innehav som har mer utmaningar som ni kanske behöver stötta mer eller så?
Ja, vi har ju den som har haft det bolag som har haft det ganska tufft i marknaden har ju varit Dustin. Mm. Där de mindre och medelstora kunderna har ju varit lite mer avvaktande. Så det är någonting som har påverkat, men vi tror ju väldigt mycket på Dustin. I somras så sen i somras till idag så har vi ju gått från 28% ägande till 40. Mm. Och det kanske säger en del om att vi verkligen tror på Dustin.
Ja, ni har även köpt nu senaste, jag tror det var i januari, lite grann. Och sen så i somras kom ni ju över på den här nivån där man måste lägga bud. Mm. Där plikten liksom på att lägga bud.
Ja, exakt.
Men då var också så här, det bud ni la, det var ju en bra bit över vad aktiepriset står idag egentligen. Mm. Hur tänker ni, liksom, det kommer ni fortsätta liksom, öka? Det var liksom...
Ja, men det blev ju... Ja, det var ju... Vi fick ju inte så jättemycket större ägarandel då. Men det var ju så. Man får ju agera på marknadens villkor. Och det var så det såg ut då.
Mm.
Men det viktiga för oss är att vi verkligen tror på bolaget långsiktigt. Det är det viktiga. Så att därför har vi successivt gått upp ägande sedan i somras.
Om man tittar tidigare så då ägde ni ju mycket liksom i... Jag äger ju väldigt många bolag som är onoterade. Mm. Nu pratar vi om några bolag som är på börsen och så. Den inte äger 100%, det äger med andra och så. Mm. Hur reflekterar du kring det här liksom att äga i onoterat versus noterat och så?
Alltså, alla olika bolag har olika, liksom, mår bra på börsen. Vissa mår bra på börsen, andra ska inte på börsen. Det är lite olika. Olika förutsättningar helt enkelt. Så att vi tänker på våra bolag på samma sätt, oavsett om de är noterade eller inte. Det vill säga att vi vill vara superengagerade och jobba nära och långsiktigt. Och ibland så får man gå in med Dustin gick in och blev delägare vid en notering. Och då var det ju en mindre andel, runt 10-15%. Och sen så har vi ju ökat vår andel. Så då har vi ändå en väg framåt till att bli större ägare. Och det har varit någonting som vi har gjort till exempel med Dustin då.
Jag tror att det kan bli liksom att ni går in i fler noterade bolag då, om ni hittar något som är tydligt attraktivt? Där
det är liksom ingen sån liksom, tänk kring Nej. Det, utan det beror lite på vilka möjligheter som finns, helt enkelt.
Ni har gjort stora investeringar, gått in i många bolag, så hur tänker ni framåt? Kommer ni fortsätta ha samma takt, eller Vad,
ja, vi har ju gjort senaste 10 åren, eller 8 åren, har vi gjort 170 förvärv. Mm. Och majoriteten av de förvärv som har gjorts inom vår koncern har ju skett inom våra befintliga verksamheter. Och det har ju varit en väldigt väl liksom, uttalad strategi. Och det är en del av vår 10-50-ambition att vi ska ha 10% nya affärer om 50% nya affärer om 10 år. Och det syns ju också i förvärvstakten. Men sen har vi vissa områden som vi är speciellt intresserade av inom till exempel solenergi, Axol och Novax har vi specifikt då framtidens mat, teknisk säkerhet och hälsa som har varit vi extra intresserade av. Och det är där vi kommer lägga vårt fokus framöver. Men majoriteten av de här 170 förvärven de senaste 8 åren har ju skett inom våra befintliga verksamheter. Mm. Sen har vi gjort nya också och startat nya ben, som till exempel Axol. Men vi tänker mycket att vi ska gräva där vi står och utveckla det vi har. Och sen till det så vill vi bygga nya ben från Axel Jonsson i framtiden.
Mm. Det var intressant att du nämnde det här med Axol, för att det börjar ju också leverera vinst. Det växer också mycket, den verksamheten hos er.
Mm.
Och samtidigt har vi den här energidebatten. Nu pratas det mer om kärnkraft, att man ska bygga ut kärnkraften istället. Vad tänker du kring det?
Alltså det viktiga är att det byggs mer energi och så fort som möjligt som är mer förnyelsebar energi. Eller det byggs, en förnyelsebar energi byggs ut i Sverige och i resten av världen på den delen också. Det är det viktiga. Nu och i Sverige så har vi väldigt liten andel solenergi, så vi tror att det finns en stor potential där. Det är bara 1% idag. Och om man tittar i Nederländerna eller i Tyskland så är det ju 10-15% av den energi som förbrukas. Så vi tror att det finns en stor potential. Men jag tror också att man måste jobba på många fronter. Och det som är intressant med solen är att det finns, man kan bygga solparker som är liksom större och man kan göra småskaligt på en villatak och där, allt däremellan. Så det finns liksom en stor potential att bygga ut solenergi i Sverige och Europa såklart. Men det kommer behövas att vi jobbar på många fronter.
Men du tror mer på solkraften än kärnkraften då egentligen?
Nej, jag tror nog att man måste jobba med allt för att bygga upp kapacitet. Sen är ju kärnkraften, tar ju lång tid att bygga ut och kostar väldigt mycket. Så att det är ju väldigt långa ledtider om man säger så.
Ja, det är sant. Och du började prata om också den här 10-50-strategin.
Ja.
Och den är ju verkligen präglad sen. Den började gälla när du gick in som ordförande 2015. Hur går det egentligen med den?
Ja, då, det var ju ganska länge sedan vi satte det målet. Det var 2015 som du säger. Och idén var att vi ville öka utvecklingstakten, förnyelsetakten och tillväxten. Och samtidigt så var ju digitaliseringen, hade då, om man går tillbaka till den tidpunkten, hade ju verkligen tagit fart. Mm. Så det, för oss var det ett sätt att verkligen sätta fokus på förnyelse och utveckling. Det viktiga med det målet, när vi satte det och än idag, är att majoriteten av de här nya affärerna ska komma från våra befintliga affärer. Så det handlar om nya produkter, nya tjänster, expansionen in i nya marknader och såklart också helt nya bolag. Så det är liksom en mindset som vi har. För vi, som jag sa förut, så är vi inte inne i det där investmentbolagstänket på det sättet att vi köper och säljer bolag, utan vi bygger saker långsiktigt. På frågan hur det går så har det gått väldigt bra. Vi har haft hög förnyelsetakt och vi har nästan nått det målet. Vi är inte riktigt framme på 10 år, men vi har nästan nått det målet. 47% nya affärer. Och sen så har vi också en tid nu när vi blickar framåt väldigt mycket. Så då har vi också bestämt att vi ska fortsätta satsa. Vi vill dubbla igen på 10 år. Dubbelt upp.
Så när startar ni om, alltså 2025?
För det här rullar ju framåt. Men vi har haft, eftersom vi har en ny vd, Thomas Ekman, så har vi liksom tagit chansen att liksom också pressure-testa. Är det här vi vill fortsätta driva? Och det har vi bestämt för att vår 10-50-mål är en riktigt viktig ledstjärna för hela koncernen. Men sen har vi lagt till en 50 till, så det är 10-50-50. Och den andra 50 är att vi ska halvera vår klimatpåverkan på 10 år. Mm. Och det är väldigt höga, ambitiösa mål. Och det sa vi också då när vi satte det här. Och det visar också att det finns stor kraft och att vi kan nå de målen. Så att det är vår ambition framöver.
Mm. Spännande. Det kan man verkligen se när man läser era årsredovisningar också, hur den här förändringstakten sker. Och du nämner det här med hållbarhet också. Där ser man ju också att ni har väldigt högt satta mål. Men i praktiken då, vad är det för någonting som krävs för att genomföra det här egentligen? Vad behöver man tänka på?
Det krävs mycket. Och det första är väl att man bestämmer att det här är en prioriterad strategi. Och för oss har det varit det länge. Hållbarhet behandlar vi och tänker kring som alla andra mål vi har. Så att sätta ambitiösa mål, se till att det är en integrerad del i alla delar av affären. Det har varit en otroligt viktig framgångsfaktor. Men också att man går före och visar vägen. Och det finns många exempel på det, att vi vill förändra en hel bransch. Förra veckan till exempel så gick ju Axfood ut med ett beslut som vi har fattat i Axfood-styrelsen på förslag från ledningen att vi ska byta att alla transporter mellan lager och butik ska gå på förnyelsebar på el eller förnyelsebara bränslen inom 2 år. Och det hade kunnat ta 4 år eller 6 år. Men det här är ett uttryck för att vår vilja och långsiktighet, att vi också tycker att det är väldigt bråttom att göra de här omställningarna. Så att just också att man går lite före och visar vägen och är med och förändrar en hel bransch, det tror jag också har varit viktigt.
Intressant. Och sen kan man också, om titta på era siffror, så ni har till exempel program också kring integration och mäter andelen utrikesfödda också inom Axel Jonsson. Mm. Var det viktigt för att få det att fungera också?
Ja, vi har ju stora satsningar för inkludering och mångfald. Vi har ett område hos oss som heter Accelerate, som både jobbar med partnerskap externt, men framförallt också stöttar bolagen att bli bäst i branschen på inkludering och mångfald. Och vi har ju bestämt att det är en otroligt viktig fråga. Och varför tycker vi det då? Och det ena är ju såklart att vi vill ha medarbetare och ledare som speglar våra kunder för att fatta de bästa besluten och ligga nära kunderna. Men också att vi vill ha ledare som speglar samhället i stort. Och eftersom vi möter 1 miljon kunder varje dag så går ju det verkligen hand i hand. Och det andra är ju att vi tycker det är otroligt viktigt att inte missa någon talang. För om man inte rekryterar och tänker på inkludering och mångfald, då missar man ju jättemycket kompetens. Så det handlar ju mycket om att se till att attrahera de bästa. Men sen är det också så att jag tycker att inkluderingsfrågan är vår tids största fråga jämte klimatfrågan. Och det är för att ett samhälle ska vara starkt och hålla ihop, och för att det ska vara bra för både att driva företag och driva ett samhälle där människor mår bra, så behöver vi minska utanförskapet. Och det är någonting som vi behöver jobba på väldigt mycket i Sverige.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
En annan fråga som har blivit på tapeten just nu, det är ju att vi har haft ett antal kvinnliga börsvd:er som har klivit av på grund av olika saker och så. Så det har blivit en ny debatt kring det, den kvinnliga representationen då. Mm. Börsen och så. Hur ser du på det?
Ja, det går ju långsamt och har ju inte haft så bra utveckling tyvärr. Jag tycker det är supertråkigt. För oss har det varit länge en viktig fråga. Alltså, vi har ju jämställda ledningsgrupper. Vi har en del kvinnliga vd:ar, kan absolut bli fler. Och sen så är ju inte alla. Vi har mycket att göra på vissa ställen, men om man tittar överlag på hela Axel Jonsson-koncernen så har vi 40-60% balans kvinnor-män. Och det har inte varit så svårt för oss att uppnå, för vi har bestämt att det ska vara en viktig fråga. Och det är väl det är därför det här med mäta, du frågade tidigare om att mäta. Vi har ju valt att mäta det här för att visa hur vi rör oss i rätt riktning och visa att det är en jätteviktig affärsfråga. Så vi har lagt mycket fokus på det. Men också kompetensutveckling i form av att förstå hur man ska tänka när man rekryterar. Att man liksom är inkluderande. Se till att man har möjlighet att göra karriär oavsett vilken bakgrund man har inom vår koncern. Så att vi har lagt mycket krut på det. Och det tror jag att vi kommer behöva göra. Alltså, svensk näringsliv behöver vi fortsätta att jobba mycket, mycket mer med det. För det är alldeles för få kvinnor som är vd:ar och inte minst börsbolagsvd:ar.
Och även i era styrelser så verkar det vara ungefär hälften.
Mm. Absolut. Mm. Och det är kanske det enklaste av allt. För det är bara att bestämma sig att det här är viktigt. Och det finns så många kompetenta kvinnor och män. Så det har varit alldeles. Så ju fler perspektiv vi kan få in i styrelse, oavsett om det är bakgrund, det kan vara genus, men framförallt har vi också, eller det kan vara som, ja, kompetenser eller vad som helst. Men det är också, vi har ju kunder som är ett gränssnitt av Sverige, eller också när vi jobbar med andra bolag utanför Sverige i Europa. Och då är det viktigt att ha styrelser och ledningar som speglar kunderna. Det är självklart.
Just det, så bestämma att det är viktigt och sen...
Och sätta upp mål också och att det här ska genomföras. Ingenting blir bara för att man pratar om det. Man måste ju agera och visa att det är viktigt i handling också.
Mm. Mm. Sant. Men ändå intressant som du säger, ni är ju otroligt mycket ute i samhället och så, med era kunder och så. Och då undrar jag lite så här, hur tänker ni framåt kring ekonomin och konjunkturen? Så vad ser ni detta 2024?
Ja, vi finns ju genom våra verksamheter finns ju vi överallt i samhället, som du säger. Vi levererar mat till restauranger, vi har våra butiker, vi har industrin som kunder, små företag, stora företag. Så att vi finns ju liksom över hela spektrat och ser mycket. Och när man tänker framåt, om jag visste hur framtiden skulle se ut, skulle det vara väldigt enkelt. Men det vet jag ju inte. Men jag hoppas, verkligen hoppas att både inflation och räntor stabiliseras under året. Jag tror att 2025 kommer bli bättre än 2024. Så får vi se. Men det jag vet helt säkert är att man måste vara beredd på allt. För det är så volatil omvärld, det är så mycket som påverkar i omvärlden. Det är politik, det är våra krig som vi tyvärr har väldigt nära oss. Det är mycket som spelar in, så att vara beredda på allt, det är det viktiga kanske. Och sen har ju vi vår långsiktighet också. Och när man tänker tillbaka på vår långa historia, så har ju vi varit igenom två världskrig, kalla kriget, olika former av kriser, finanskrisen, oljekris, vad det kan vara, och pandemin till exempel. Så att det har ju, och det är, vi har ju en väldigt stark resiliens. Vi har en stabilitet. Och det kanske är det viktigaste av allt. Så att vi vet att vi kan ta oss igenom kortsiktiga liksom förändringar. Vara snabba på att agera och hantera. Men så har vi liksom vår långsiktighet som skapar den här riktningen framåt.
Du nämnde det här med krig och försvar. Så det pratas ju allt mer om beredskap som vi måste se till. Och hur tänker du kring näringslivsroll kring att bygga upp en slags beredskap?
Ja, vi har ju ett otroligt nytt säkerhetsläge i Sverige. Och totalförsvaret håller på att byggas upp. Så att det påverkar ju alla väldigt mycket. Och näringslivet kommer ju ha en viktig roll när vi bygger upp Sveriges totalförsvar. Och det kan ju vara, spelar ingen roll, liksom, det är ju alla delar av samhället måste fungera. Och det är allt från liksom, sjukvård och läkemedel som behövs till transporter, livsmedel, energi och så vidare. Så näringslivet kommer ju vara liksom väldigt viktigt i den här uppbyggnaden av totalförsvaret. Så att där blir det viktigt för vår regering och Försvarsmakten och MSB att liksom verkligen jobba tillsammans och se hur det ska se ut framöver. Men jag tror att alla kommer påverkas och behöva mer bidra.
Det här är något ni diskuterar också inom Axel Jonsson, hur ni är del av totalförsvaret eller så?
Ja, absolut. För det är vi ju. Oavsett vad. För vi finns ju överallt i hela samhället. Så att, det är jätteviktigt. Och säkerhetsfrågorna generellt, inte bara den yttre säkerheten, men den inre säkerheten får allt mer fokus. Och behöver vi liksom jobba mer med. Men också cybersäkerhet såklart. Det är ju en helt nytt läge nu än det var för 5 år sedan. Så att det är mycket fokus som vi behöver lägga på det också.
Om vi också blickar utåt i världen, Axel Jonsson har varit aktiv i USA i 100 år. Och du studerade även där.
Mm.
Ja, och familjen är mycket där. Så. Mm. Hur tänker ni liksom kring situationen i USA nu?
Ja, det är en väldigt tråkig utveckling politiskt. Och skrämmande också. Så det här valet som vi har USA går in i här under året är ju väldigt viktigt. Och det ser tyvärr inte så ljust ut. Och så jag känner mig orolig, för USA har ju varit en viktig kraft i världen för fred och för en global stabilitet. Och just nu ser det tyvärr ut att gå åt ett helt motsatt håll. Så det känns tråkigt. Överlag, det är ju bara 14% av världens länder som anses vara riktiga demokratier. Och det är ganska skrämmande att tänka på.
Innan du började arbeta för familjeföretag så läste du psykologi och media i USA och annat, och hade en spännande karriär inom tv och film i många år. Det var faktiskt att se vissa dokumentärer som du var med och gjorde fortfarande på internet och sådär. Redan där fanns det där samhällsengagemanget. Vi gjorde filmer som annat om livstidsdömda kvinnor på Hinseberg, barn i Botkyrka och så. Hur har du applicerat de här erfarenheterna på det du gör idag?
Det var ju en helt annan industri att jobba med media och film och tv. Men det är väl egentligen två saker att tänka på. Det ena är att det här intresset för människor och även viljan att förändra och göra saker till det bättre. Så de två sakerna är ju egentligen samma oavsett om jag jobbar med film eller där jag jobbar idag. Så det är ganska likt på ett sätt. Sen är det ju såklart väldigt bra att ha jobbat mycket med kommunikation även i den roll jag har idag. Mycket handlar ju om att förmedla budskap, bygga starka varumärken och så vidare. Berätta historier.
Sen valde du ändå, du jobbade med HR och kommunikation då med Axel Jonsson. Varför tog du det steget egentligen?
Ja, jag är verkligen uppvuxen med familjeföretaget. Det har ju alltid varit en del av mitt liv. Och när jag går tillbaka och tänker på de budskap som fanns runt vårt köksbord i förhållande till företaget, så är det ju två saker som jag speciellt tänker på. Det ena är att när vi pratade om företaget, som ibland gick det bra, ibland gick det mindre bra, men när vi pratade om företaget så var det ju ofta att bygga, att utveckla, att omvandla, att göra nya saker, det handlade om kreativitet. Och det liksom var ett budskap. Och det ser jag som en stor del av min uppgift idag. Och det andra budskapet var ju att vi verkligen har en grundmurad tro på företag som en god kraft, en positiv förändringskraft. Så de två budskapen som jag ändå liksom någonstans hade med mig från min uppväxt var helt avgörande för mig när jag klev in i min och började jobba i företaget och bytte spår. Sen satt jag i styrelsen under lång tid innan och sådär, men när jag började jobba all min tid i Axel Jonsson så var de två sakerna väldigt viktiga för mig.
Och sen så tog du över som ordförande 2015 efter din mamma Antonia.
Yes.
Här i New York tror jag.
Det där var bara några veckor innan vi gjorde överlämningen.
Okej.
Och jag älskar den här bilden. Ja, jag älskar den här bilden för att dels så ser man liksom förväntan. Det var pirrigt och vi skulle fotas.
Det är så kul med att sitta här och bara heja.
Ja, och det roliga med det var att den här taxichauffören som är i hörnet som ger tummen upp, såg inte vi förrän jag såg bilden.
Oh, yeah.
Ja, så det var otroligt kul ögonblick det där. Och också, så jag gillar bilden också för att jag och Antonia är väldigt nära. Och man ser liksom värmen mellan oss i den här bilden också.
Coolt. Nu är det ju snart, det har gått en tid. Hur tänker du någonting annorlunda på din uppgift idag? Och hur länge tänker du fortsätta? Så här.
Ja, det är nog ett livsuppdrag att jobba i ett familjeföretag, det ser jag. Och sen är vi är fyra syskon, varav tre av oss jobbar i företaget i olika delar, i styrelser och med olika engagemang.
Är du och syskonen?
Ja. Och det är Axel är ordförande i vårt amerikanska bolag. Alexandra är ordförande i Alto Cumulus och sitter i Axfast och ordförande i Ax Foundation. Och min syster Sofie är engagerad i familjeråd och sådär. Men hon jobbar utanför företaget. Så det är väldigt fint att vi är ett syskonteam. Det betyder mycket.
Ja.
Och jag och Alexandra sitter också i Axel Jonssons styrelse. Så vi har alla olika roller på olika platser och jobbar en del tillsammans.
Så om man tittar då globalt så är ju faktiskt majoriteten av världens bolag familjeföretag.
Mm.
Det är kanske inte många som alla som känner till faktiskt.
Exakt.
Och att det blir en annan typ av beslut. Hur beslutsfattarna så? Hur påverkar det liksom när man tänker på de beslut som ni måste ta?
Ja, och många familjeföretag överlever ju heller inte.
Nej, alltså många generationer. Inte så många som går vidare till nästa generation. Nej. Jättefå faktiskt.
Ja, det är det. Ja, jag tror att det påverkar oss i alla fall väldigt mycket att vi har den här långsiktigheten. Att vi tänker generationer framåt. Och för att lyckas med det så är det både att man liksom fattar långsiktiga beslut men också att man lyckas förändra sig tillräckligt snabbt. Så att det tror jag är kanske den viktigaste aspekten. Och för vår familj är det också värderingen att vi har väldigt starka grundvärderingar som genomsyrar hur vi arbetar.
Ibland kan man ju stå framför då tuffa situationer och behöver ta vissa beslut och så, men måste samtidigt tänka långsiktigt. Mm. Hur påverkar det?
Ja, men absolut. Så är det ju hela tiden. Och då tänker, och det har vi ju varit igenom under pandemin, nyligen under pandemin till exempel. Och vi har ju valt att tänka långsiktigt. Så när vi tänker på kostnader som kanske är kortsiktigt bättre så gör vi alltid val om att vara långsiktiga. Mm. Och vi investerar otroligt mycket i våra bolag för att vi vill att de ska vara långsiktigt starka. Och det ser man ju bland annat på Axfood nu, att det är som effekterna av det. Och hur vi har agerat. Så att jag tror säkert att man står inför val ibland, men det är inte så att för mig är det väl per automatik väldigt viktigt att tänka långsiktigt. Och det delar jag med vår ledning på Axel Jonsson och även med våra bolag, att vi har den här långsiktigheten.
Ja, och nämnde din mamma Antonia, här, bok Antonias revansch.
Yes.
När hon gick in så omsatte Axel Jonsson 150 miljoner, tror jag.
Det stämmer.
Och sen så tog hon det till 67 miljarder.
Mm.
Innan man dubblade, och nu är det nära dubblat och så. Men just att det är revansch, det var ju också för att hon fick ju möta den här krisen på 90-talet också.
Yes.
Mm, som var väldigt tuff.
Väldigt tuff.
Är det någonting som påverkar hur ni jobbar idag eller tänker eller så? De erfarenheterna, tror du?
Jag tror verkligen det faktiskt. För att den krisen satte nog sin prägel och det var ju riktigt tuff, höll på att gå illa, vi klarar oss ur den och vi tar ju inga finansiella risker på det sättet som då uppstod då, det var ju också saker som hände i marknaden och, så att, nej, men så att jag, det tror jag är kanske den stora skillnaden. Vi försöker vara obelånade på moderbolagsnivå och det är en liksom, viktig idé som vi har.
Så vi ska vara finansiellt väldigt, väldigt liten lån.
Det är så här, ja, det finns lite. Ja. Men vi tänker att vi ska vara liksom finansiellt stabila. Mm. För det ska ge oss handlingsutrymme och frihet att agera. Mm. Så det tror jag är skillnaden.
Resultatet är det som ni investerar i. Ni tar liksom inte lån för att, som andra kanske gör, för att göra större investeringar.
Ja, framförallt så återinvesterar vi mycket i bolagen. Sen tar vi såklart lån i våra olika delar, ja, beroende på det.
Behöver man få för att verksamheten ska fungera ibland,
ja,
så behöver man göra,
ja, men absolut.
Om vi tittar då på det här med generationsskifte, vad har varit viktigt för att det ska fungera för er så här pass bra?
Ja, vi startade ju ett familjeråd. Antonia startade ett familjeråd för över 30 år sedan. Eller var ungefär 30 år sedan. Och då jobbade ju inte någon i min generation inom företagsgruppen ännu. Och det har ju varit ett väldigt viktigt forum för oss att mötas i och prata. Och där tror jag gemensamma värderingar, att vi har jobbat med dem och pratat mycket om det. Vi har också jobbat mycket med ledarutveckling och där tror jag kommunikation är en jätteviktig aspekt för att vara stark som familj. Och att vara duktiga att kommunicera, men också att ha en stor öppenhet. Att vi har valt att vara väldigt öppna när vi jobbar tillsammans. Och det här familjerådet finns kvar än idag. Någon gång om året så är även nästa generation med.
Hur ung är man, får man vara för att vara med i det här familjerådet?
Jo, men vi har ju som olika delar. En del är vi som jobbar i företaget och som ses lite mer regelbundet. Och sen har vi ett större som är med, även ingifta och nästa generation är med. Och där kan man vara väldigt liten. Om man, så att det anpassar agendan. Men det är ju, det är ett viktigt forum. Men jag vill också säga att det är väldigt viktigt att också förmedla att vi fattar ju inte några affärsbeslut där. Utan vi har ju valt en modell där vi leder genom styrelserna i våra olika ägarbolag. Och där finns vi i familjen representerade. Men också andra externa styrelseledamöter. Och det är viktigt för att vi tror otroligt mycket på starka styrelser med riktigt skickliga personer. Och det är där besluten och de som övergripande strategierna fattas beslut om. Så att vi, och sen har vi familjeråd och det här handlar ju mer om successionsfrågor och den biten.
Mm. Ja, det är ju spännande i Sverige. Vi har ju många generationer som dessutom skiftas och det kommer in fler kvinnliga ägare och så. Också. Och man ser också att det är många som vill ägna sig mer åt att göra världen bättre.
Mm. Ja, men precis. Jag tror att det blir viktigt. Alltså familjeföretag känner nog ofta att de har det som en del av sin uppgift. Och det är ju såklart för att man har den här långsiktigheten. Sen tror jag överlag när du nämner kvinnor att det är många kvinnor som uppskattar att vara med och bidra till en bättre värld. Och det är många män också. Men jag tror att det är en viktig dimension generellt.
Och Nordstjärnan också, såklart, tillhör familjen och familjens historia. Du satt tidigare i styrelsen där. Nu är din bror, tror jag, som tagit över den stafettpinnen. Hur är relationen mellan er och Nordstjärnan idag?
Ja, den är jättebra. Det var ju 30-40 år sedan vi hade affärer ihop. Så vi delar ju en historia. Men det var ju otroligt länge sedan vi hade några som affärer tillsammans. Så det är ju helt separata bolag. Nordstjärnan är framförallt stiftelse ägt. Och där sitter Antonias kusin Vicky Axelsson Jonsson som ordförande. Min bror Axel finns med. Och Axel Jonsson är ju helt privatägt, familjeägt. Så det är två olika delar. Men vi i den stora familjen jobbar ju jättebra tillsammans. Men det blandas ibland ihop, men det är verkligen helt skilda verksamheter.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se/företag.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Du har ju som sagt ett stort samhällsengagemang och är även medgrundare till The Global Village som ligger bakom Järveckan och där är också Axel Jonsson huvudpartner.
Ja. Det är en bild på mig och Ahmed som är grundare. Ja, vi är partner där har varit i ett antal år och kommer fortsätta vara det framåt. Och att jag är ordförande i Järvaveckan är för att det är viktigt för Axel Jonsson med inkludering och det är viktigt för samhället. Och det är, vi behöver stärka sammanhållningen i vårt samhälle. Vi behöver minska utanförskapet så att fler personer får möjlighet att bidra. Och få ha möjlighet att vara inkluderade. Och som det ser ut just nu så är det en väldigt tråkig utveckling. Och därför behövs Järvabäcken för att skapa möten, broar, nya nätverk. Och det tycker jag är otroligt viktigt att bidra till. För jämte miljöfrågan, klimatfrågan, så är inkludering vår tids största fråga tycker jag. Och därför att bygga ett starkt Sverige så behöver vi ha en mycket, mycket bättre inkludering.
Tack för det, Caroline. Men vi ska också passa på att ta dina insikter framåt. För nu är det dags för kristallkulan. En stor del av er affär kommer ju från livsmedel och mat. Och det är ju även en stor klimatpåverkan.
Ja.
Så i er strategi så ingår ju investeringar och utveckling av framtidens mat.
Ja, men precis. Mat står ju för 25-30% av vår klimatpåverkan. Så att det är jätteviktigt. Och vi är superengagerade i mat. Vi tycker det är så, så spännande och roligt. Och vi har ju då, förutom såklart våra stora matbolag med Martin Servera och Axfood jobbar mycket med det och produktutveckling. Och det kan vara allt från att hitta nya produkter som till exempel vår senaste nöt och grönt färs.
Precis, det är blomkål och blandat med färs.
Mm, du kanske har provat den. Så det, den är 50-50 och där behöver vi hjälpa kunden att äta och konsumera mer hållbart. Så det är ett exempel. Men sen har vi också inom Novax ett område som heter framtidens mat, som är inom hälsa och hållbarhet. Det kan vara proteinskifte, verksamheter som hjälper till med proteinskiftet eller ingrediensbolag. Och där investerar vi mycket i som framtidens mat där vi tror att vi verkligen kan ha en roll också att bygga bolag. Både genom organisk tillväxt men också genom nya förvärv. Och sen har vi vår Axe Foundation som är kopplat till familjen och gruppen men helt fristående där man jobbar mycket med forskning och utveckling för att lösa de stora frågorna kring matsystemen och material. Så där jobbar vi också. Allt det här ihop blir att vi har ett fantastiskt ekosystem för mat och kan vara med och bidra till mat i framtiden. Det sker ju både in i hälsa och i hållbarhet och nära människan. Så att vi är väldigt engagerade i det.
Tiden springer tyvärr iväg och det är tyvärr snart dags för att avsluta. Men innan vi gör det så hoppas jag att du kan med på en liten lek. Okej?
Okay? Yes!
Right. För jag har då pysslat upp en kortlek här med antingen eller frågor.
Mm.
Och då vill jag att du drar 5 kort och ger tillbaka dem till mig utan att titta på vad det är för kort.
1, 2, 3, 4.
En till. Tack så mycket. Ska vi se vad det blir. Spännande här. Okej. Okay. Föredrar du egen tid eller mingel?
Kan man säga 50-50 som nöt och grönt färsen?
Det finns inga dåliga eller bra svar.
Men jag får ju otroligt mycket energi av människor, verkligen. Men jag också älskar och egen tid i form av att liksom samla tankarna och vara i naturen, reflektera. Mm. Så jag är verkligen 50-50.
Ja, jag har hört att du är ute och träffar mycket folk.
Ja, såklart. Det är jätteroligt.
Ja. Okej, föredrar du trygghet eller äventyr?
Äventyr.
Okej. Okej, här är en fråga. Se om du vill svara på den. Är du tidsoptimist eller är du punktlig?
Oh.
Idag så kom du ju extra tidigt, tyckte jag.
Tycker du det? Ja, nej, men jag håller nog tiden, men jag är absolut tidsoptimist så tillvida att jag alltid vill hinna med en sak till. När jag går och lägger mig på kvällen så tänker jag, vad synd att den här dagen är slut redan.
Några extra timmar.
Ja, jag hade älskat det.
Ja. Okej, du får väldigt svåra frågor, tror jag. amerikansk kapitalism eller svensk socialdemokrati och välfärdsstat? Det finns inga rätt eller fel svar.
Jag gillar ju Sverige som ändå har liksom byggts upp på en stark välfärd. Mm. Men sen så, ja, men det blir också en kombination, tror jag. Men jag tror väldigt mycket på Sveriges grundvalar. Mm. Det är ett bra land vi lever i.
Härligt. Ni flyttar ju tillbaka bolag hit, eller hur?
Ja.
Okej. Föredrar du djupa eller lättsamma samtal?
Ja, djupa. Alla dagar i veckan. Jag älskar, liksom, jag älskar att prata och på djupet. Men jag är nog en väldigt ganska djup person.
Mm. Och det här blev ju ett djupt samtal som jag också hoppas att ni lyssnare och tittare har uppskattat. Tack så mycket för att du tog dig tid, Caroline. Och tack till er som har tittat och ni som har lyssnat. För Mitt i bruset finns ju både som tv och som podd. Och håll utkik framöver för att då kommer vi tillbaka med nya spännande gäster.
Du har hört en podcast från Dagens Industri. Ansvarig utgivare Peter Feldman.